Genom allt. Det där var en av de sångerna som jag lyssnade till innan jag överlät mig till Jesus. Och den sången talade väldigt mycket till mig. Att det har varit svårigheter, höga berg, djupa dalar. Men genom allt så har jag lärt mig att lita på Jesus och lita på hans ord. Den där barndomstron som fanns där i djupet i hjärtat, den fanns där när jag hörde den där sången. Och det var på vägen till Jesus som jag hörde den. Och jag kan säga att det blev en väckelse i mitt liv när Herren kallade mig en dag. Och jag visste att det var min tur då. Jag visste att jag skulle komma när jag vaknade en söndag morgon. Och det var som att jag hörde Gud sa, idag ska du bli frälst. Jag tror att Herren kan ge väckelse i vars och ens liv, i vars och ens hjärtan. Men det vore underbart att få vara med om det där som jag har talat om tidigare, det som skedde på Hebriderna en gång. När det kommer väckelse till en hel bygd, till ett samhälle. Och det berättas om från 1949 där på Hebriderna. När en ung kvinna kom ifrån en nöjestillställning. Kom in i kyrkan. Och hon med andra ungdomar släpper liksom allting. Och går ner på knä. Och ropar till Gud. Gud. Finns det nåd för mig? Ropar hon gång på gång på gång. Då är det väckelse i människors hjärtan. Gud, finns det nåd för mig? Och det gör det. Det finns nåd. Det finns nåd till frälsning. Och allting handlar om Jesus. Jag skulle vilja säga att målet för vår tro, det är Jesus. Det är inte bara himmelen. Visserligen så är ju Jesus där. Men allting handlar egentligen om Jesus. Och jag ska läsa några bibelord här. Och jag börjar med att läsa ifrån Jesaja 43 och 25. Så står det så här. Det är Herren som talar. Det är jag. Jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Vilket ord. Det är Herren som själv talar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder. Kommer jag inte mer ihåg. Förstår du att det handlar om Jesus. Vi har alldeles för mycket fokus på oss. På mig själv. På jaget. Och vad vi kan åstadkomma. Och vilka vi är. Och de målsättningarna som vi har i livet. När det egentligen handlar om Jesus. För det är egentligen inte för din egen skull som du blir frälst. Och inte jag heller. Utan det är för Jesus skull. Därför att det står i Jesaja 53 och från vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Vem? Jo, Jesus. När han får se själar komma, när han får se människor bli räddade, komma tillbaka, komma hem till Gud, då blir han tillfreds. För det var därför han kom. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Så genom Jesus är vi rättfärdiga och det är våra skulder han har burit upp på korset. Därför ska jag ge honom det många som man kan säga egentligen står för alla. Därför ska jag ge honom det många som hans del och det starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Det står ju också att han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man. Och han var mycket förtrogen med lidande. Och han bar våra smärtor och vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad på korset för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. All vår skuld la Herren på honom. Och han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Det är Jesus. Det är Jesus allting handlar om. Och när vi kan få in det i våra hjärtan och förstå vad han har gjort, hur han kom och hur han gav sitt liv. Då, om vi bara kunde få in det i våra hjärtan och känna det, se det, så skulle vi kunna lägga oss själva åt sidan. Då har vi inte så stor betydelse, utan då är det han som får vara i fokus. För min egen skull har jag gjort det, säger han. I Lukas så står det också ett ord som jag vill läsa. Lukas, det 9:e kapitlet. Och från vers, ska vi se, Lukas 9 och 23. Nu handlar det lite om dig och mig här. Jesus sa till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jag skulle vilja börja med att tala om lite nu det vi ser i världen. Kanske det är en dom som går över världen just nu. En av Guds domar. Kanske vi har gått in i den tiden som uppenbarelseboken talar om. Det kanske är så att det handlar om domen över världens fullmogna synd. Tänk om vi har kommit dit. För Bibeln talar om en stor nöd i ändens tid. Men också om Guds stora vrede och straffdomar. Gud verkar ändå ha en avsikt med det stora lidande som ska komma i ändens tid. När man läser i uppenbarelseboken så förstår man det. Och det är, han har ett syfte att föra människor till omvändelse. Men det står också att många kommer att förhärda sina hjärtan. Samtidigt så kommer det också bli en liten rest som blir räddad. Det står i andra Petrus brev 3:9 att han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Alla ska få tid att omvända sig. I Uppenbarelseboken kapitel 16 så står det om Guds 7 vredeskålar. Och 4 av vredeskålarna kommer att drabba människornas omgivning. Och de 3 sista är avslutande händelser. Ska vi läsa kapitel 16 i Uppenbarelseboken? Och jag hörde en stark röst från templet säga till de 7 änglarna: gå ut och töm Guds 7 vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floden av vattenkällorna, och det förvandlades till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige, till du har fällt denna dom. Det har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka, och det har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade omvända sig och ge honom äran. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. Och jag såg att ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut 3 orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktige, stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevara sina kläder så att han inte går naken om man ser hans kön. Och det samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Den sjunde tömde sin skål över luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet. Och den sa: det har skett. Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning. En sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i 3 delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och det hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Mycket märkligt kapitel. Vi läser. Men här är det också över vilddjurets tron och vilddjurets rike. Och det är hans imperium som är ett världsimperium under Satans herravälde och propaganda. Alla hade varnats att domen skulle komma. De smakade ondskan i detta politiskt religiösa system, och med en förföljarmani utan dess like. Och det märkliga är att mitt i allt detta, fast det Gud har makten, så härdar de Gud istället för att omvända sig. De omvänder sig inte, utan de fortsätter att härda Gud. Och det visar att det kommer en tid när människor inte vill omvända sig. I framtiden också. Det här, det är Guds vrede vi ser över ondskan, de 7 vredeskålarna. Det är Guds vrede över de onda människorna. De vill inte omvända sig. De vill inte ropa på Gud. Och i ändens tid så ökar intensiteten av förföljelse av de kristna och de troende. Församlingen får gå igenom en förföljelse från onda människor. Och vi brukar kalla det för vedermödan. Och det visar klart och tydligt Guds ord att det kommer en förföljelse och en vedermöda över Guds folk. Det är ondskans makt över de rättfärdiga. Och många kommer att bli martyrer. Och allt detta kommer att hända inför Jesu återkomst. Det här är Guds vredeskålar över ondskan. Men om vi går tillbaka till kapitlet innan, så ska vi läsa hur Guds folk blir räddade. Kapitel 15. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, de sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Guds vrede når sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namnstal. De har Guds harpor i händerna. Här ser du det räddade folket. Och de sjunger Moses, Guds tjänare, sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig. Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Kapitlet efter, Guds sju vredeskålar över ondskan och människorna. Här ser vi någonting helt annat. Här ser vi att det står en räddad församling, ett räddat folk. Det ser ut som ett glashav. De står inför Guds tron. Då kan man tänka, vilka är de här då? De hade inte tillbett vilddjuret och dess bild och dess namnstal, utan de hade vunnit seger över vilddjuret. Detta är de som har sett sin synd och sin skuld, sin egen otillräcklighet. Den skaran som står där på glashavet, de har ropat efter Guds nåd. Precis som den här unga kvinnan gjorde när hon kom från nöjespalatset. Gud, finns det nåd för mig? De har sett någonting. De har sett den allsmäktige. De har i ödmjukhet och förkrosselse böjt sig helt för Gud. De har sett sitt hopplösa tillstånd, sin oförmögenhet till självförbättring. De har ropat, Gud, fräls mig i din nåd, annars går jag förlorad. Och vet du vad? De har sett sin egen skuld och synd. Jag förtjänar din vrede, har de ropat. Dina domar. Jag förtjänar mitt straff. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung, ropar de, sjunger de ut. De har sett den levande guden i hans helighet och majestät. De har sett hans makt. De älskar sanningen. De älskar Jesus. De har en helig gudsfruktan i sina liv. De som står där på glashavet. Gud, dina domar är rättfärdiga. Tänk dig att kunna säga det. Vi har fruktan och rädsla för Guds domar. Men dessa, denna skaran som står där räddade, de ser att Guds domar i sina egna liv är rättfärdiga. De har sett sig själva i Guds strålande ljus som har lyst in på insidan. Och de är frälsta, de är födda på nytt. De har omvänt sig. Den här skaran som står där är en omvänd skara. De har omvänt sig från sitt eget jag och sin egen självupphöjelse. Det där är något helt otroligt fantastiskt. Tänk dig att det kommer att stå en räddad skara efter det som kommer att ske med den svåraste av tider, vedermödan. Har du sett dig själv i sanningens ljus? Vågar du fråga dig själv det? Vågar du ställa frågan? Har du sett dig själv i sanningens ljus? Är du en syndare i behov av Guds nåd? Eller tycker du att du duger som du är? Ja, det är många kristna som säger att men jag är inte sämre än någon annan. Ja, bara jag kommer till himlen så blir det bra. Men först vill jag få ut allt av denna världens goda. Men sen när jag blir gammal, då ska jag överlåta mitt liv till Gud. För till himlen vill jag komma. Du vill bli frälst, men du har inte insett att du är förlorad. Utan Jesus är du förlorad. Gud frälsar förlorade människor som söker honom. Människor i behov av hans nåd och frälsning. Och syndens frukt i en människas liv, det är alltid upphöjelse av mig själv och mitt eget jag. Det var det fienden kom med till paradiset. Skulle då Gud ha sagt att Gud vet att ni ska visst inte dö, för ni ska bli som Gud. Den gamla välkända lögnen. Men omvändelsens frukt är att upphöja och ära Gud för allt. På Golgata så lät Gud, det läste vi här, all synd och skuld komma över sin egen son. I vårt ställe. Jesus i ditt ställe. Jesus gav sitt liv till försoning. Och de på glashavet, den skaran, de har sett i sin inre syn. De har sett i sin ande Jesus dö på korset. De har kommit till korset i sina egna liv. De har tagit korset på och följt Jesus. De hatar synden och de har flytt bort ifrån allt av slaveri och bundenhet som synden ger. Och deras nu brinnande hjärtan och längtan, det är ingenting annat än att få förhärliga Jesus och ära Gud och hans namn. Och det är den verkliga välsignelsen och tillfredsställelsen i det här livet. Att få ge äran till Gud. Inte till mig själv. Och allt vad jag är duktig på. Och meningen med ditt och mitt liv, det är ju inte att ha jordisk framgång. Självförverkligande, upphöjelse, kändisskap och jordisk lycka. Vi är kallade att ära Gud med våra liv. För det är Gud som äran skall ha. Och vi är kallade att bli bärare av ljuset i denna världen. Så att Jesus kan bli synlig genom oss. Så att vi får ge ett återsken av den levande Guden, den allsmäktige. Det är målet för dig och mig. För han, Jesus, är den främste av alla. Han är källan till att vi existerar. Allt är skapat genom honom, till honom och för honom. Och det är därför vi existerar. Och när vi kommer tillbaka, när vi kommer hem till Gud, det är då vi får uppleva detta. Att då är vi i säker hand. När vi läser i psalm 51 hur David kunde uttrycka sig på ett så underbart sätt utifrån sitt hjärta. För där finns faktiskt allt detta som vi som människor behöver. Om vi läser psalm 51 tillsammans. Och vi kan läsa från vers 3. Så ska du höra egentligen, tänk efter hur David uttrycker sig. Gud, var mig nådig enligt din godhet, påminner han Gud om. Var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Jag känner mina överträdelser. Jag har sett att i mig bor inget gott, sa Paulus. I människan bor inget gott. Jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Och så bekänner han vem Gud är också i hans liv. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Vad hade hänt med David här? Jo, det här var en omvändelseprocess. För helt plötsligt kunde han säga att du är rättfärdig när du talar och du är ren när du dömer. David visste att han var dömd för den synd som han hade begått. Och så bekänner han, se i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Han går tillbaka så långt som till när han föddes. Han skryter inte, hävdar sig inte, han tar inte stora ord i sin mun att han är så skicklig krigare. Han är en fantastisk kung, han är en stor gudsman som leder stora gudsherrar, som har stora kampanjer och stora möten. Nej, det gör han inte. Men han går tillbaka ända till sin moders liv och så säger han, jag är en syndare. Och i synd var jag född. Och vad säger han då? Jag är helt beroende av din nåd, Gud. Din nåd är liv för mig. Din nåd är allt jag behöver. Jag säger inte att jag har det i min hand. Jag vet, jag bekänner min synd, min skuld inför dig. För jag är ingenting annat än en syndare som behöver din nåd. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Låt mig komma tillbaka, säger han. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder. Gud, du är min frälsningsgud. Så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande och ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Amen. Den frälsta skaran som står på glashavet, det är de som har en förkrossad ande och ett förkrossat och ett bedrövat hjärta. Det är en räddad skara. En omvänd skara. Därför så står det om domen som går över världen. För den måste gå över världen. För Gud har sagt det. Att i domen kommer synden att dömas. För den har nu mognat i sin fullhet. Jag vet inte hur långt vi har kommit i uppenbarelseboken. Men jag tycker att man mer och mer ser att det öppnar upp. Det kommer mer och mer. Jag känner också att vi som Guds folk nu behöver be om den väckelsen som rör vid människor utanför kyrkor, utanför kristna sammanhang. Och jag tror, som jag har sagt tidigare, att det är fullt möjligt att Gud kan göra det. Och om du och jag nu går in i bön, och nu har jag kallat till bön här i församlingen Free Church, och vi kommer att börja att be tillsammans mitt i den här svåra tiden, så kommer jag att ordna så att vi kan be tillsammans. För jag tror att det är tid att söka Gud nu för allt detta nu som vi har läst om. För detta ligger framför och vi vet inte när det kommer. Det kan komma snart. Det kan dröja ett tag till. Men jag tror ändå att vi har gått in i den tiden. När vi får se detta. Kanske med våra egna ögon. Nästa gång så ska vi gå in på detta. Att som kristen bära god frukt. Också nu. Jag tror att många av olika anledningar behöver få undervisning. Hur man blir kvar. Hur man får växa. Och hur man får bli en mogen kristen. Och att hur man kommer in i Guds ord på nytt. Jag tror att det är någonting som vi har tappat bort på vägen. Och det finns någonting där som vi har tappat och som har gjort att vi har blivit ljumma kristna. Detta att tappa bort Guds ord, det är allvarligt. Vi uppmanas gång på gång att hålla fast vid ordet och att hålla fast vid Jesus. Jag vill än en gång säga det. Har du inte sett och upplevt ditt eget tillstånd i ditt hjärta, utan du tycker att man kan ta lätt på frälsningen, man kan ta lätt på det hela, har du inte fått uppleva en sann omvändelse? Har du inte sett din egen synd? Om du fortfarande tycker att jag är en vanlig människa, jag har levt ett vanligt liv och jag tycker inte att jag har gjort något väldigt allvarligt. Jag har inte mördat, jag har inte stulit, jag har inte gjort det och det. Men synden finns i varje människas liv. Precis som David sa, ända sedan moderlivet. Jag var född i synd. Synden finns där i varje människas liv. Och vi behöver få se att vi är i behov av en frälsare. Och hans namn är Jesus. För hos ingen annan finns det frälsning, och i inget annat namn finns det frälsning än i namnet Jesus. Jag är så tacksam till Gud. Tacksam för alla som bad till Gud för mig. För det var vägen för mig. Jag vet att mina föräldrar bad för mig. Och jag vet att många fler bad. Och jag vet att många sådana här sammanhang, som den här sången som vi sjöng här tidigare. Genom allt. Jag har lärt mig tro på Jesus. Jag har lärt mig tro på Gud. Och jag har litat på hans ord. Jag tror att allt det där i en människas liv kan verka fram den frälsning och tro som gör att man blir räddad för evigheten. Så att komma till en sann omvändelse, det är viktigt. För jag tror att de som står på glashavet där, som vi läser i kapitel 15, det är inte de som hävdar sig själva. Det är inte de som tror att de har fixat vägen själva. Det är inte de som skryter eller tror att de har allt i sin hand. Utan det är människor med förkrossade hjärtan, ödmjuk ande. Det är de som har gett sina liv till Jesus och de har lagt ner allt för honom. Och det är dit vi behöver komma när vi ger honom allt. För att han ska bli den främste. Vi ska bara ha en herre. Vi ska inte ha många herrar. Och jag ska inte vara herre i mitt eget liv. Utan Jesus är vår herre. Och det är han som ska få regera på alla områden. Och då blir det bäst. Då blir det bra när han får göra det. Då blir det säker ingång i evigheten. Om han verkligen får vara herre i våra liv. Så bekännelsen och Guds fruktan, var är Guds fruktan idag? Jag sa det förra gången, vi ser inte mycket av Guds fruktan i Sverige. Vi ser inte hur människor går ut offentligt och människor i olika former av ledarskap. Vi ser inte hur man bekänner Gud och hur man tackar Gud för att han hjälper och eller att man ropar till Gud i bön. Vi ser inte det. Därför att Guds fruktan finns inte kvar i landet. Det finns hos ett fåtal. Men vi behöver få se det i stort igen. Amen. Herre, vi tackar dig. För att allting. Från begynnelsen och till änden. Handlar om dig, Jesus. Det handlar inte om oss. Det handlar om dig, Herre. Hur du ska få tillfredsställelse i ditt hjärta. När du ser din skapelse komma tillbaka, Herre. När du ser människor som har omvänt sig. Som har haft nöd i sina hjärtan. Som har insett att de är i behov av dig, Jesus. Att det finns ingen annan räddning än bara genom korset. Genom Golgata försoningsplats. Herre, jag ber att om det är någon som på något sätt nu har fått uppleva ett ord ifrån din helige ande. Om någon som har lyssnat har fått uppleva ett vidrörande eller svaret på någon fråga eller som känner en oerhörd längtan efter att få uppleva detta med den nya födelsen. Det som Bibeln talar om. Att få bli ny igen. En ny skapelse i Kristus Jesus. Då det gamla är förbi. Att man får lämna allt det gamla bakom sig. Och det nya har kommit genom andens nya liv. Herre, jag ber. Att om det är någon där som lyssnar. Någon som känner att detta är för mig. Så ber jag att din helige ande ska komma med överbevisning. Överbevisning. Åh, om synd och dom och rättfärdighet. Tack helige ande att du har den uppgiften. Och tack att du talar om Jesus i människors hjärtan. Och visar vägen. Tack för den dagen när du visade vägen för mig. Den dagen när det var min dag. När du väckte mig till liv i min barndomstro, Herre. När du tog tag i mig och väckte mig. Det blev en väckelsens dag för mig, Herre. Den dagen när jag fick komma hem till dig, Jesus. När jag fick bekänna min synd och skuld. Och framförallt att jag fick se i ditt ljus vem jag verkligen var på insidan. Herre, jag är så tacksam att dina domar gick över mitt liv den dagen. Att jag fick se att jag var helt och hållet beroende av din nåd för mitt liv och för framtiden, Herre. Ber jag tacka dig, Herre, för alla syskon, Herre. Men jag ber också, Herre, att de som har gått vilse ska komma hem. Och att du ska söka dem, Herre, genom din ande. Tack för alla bönebarnen. Du vet om alla våra bönämnen, Herre. Du vet vilka vi ber för i familjer, vänner. Jesus, vi ber också för Sverige nu, Herre. Att detta ska få bli vägen tillbaka till dig, Jesus. Få bli vägen tillbaka, Herre, för detta land, för denna nation. Att vi återigen får se dig. Herre, det har varit tyst i många år. Vi har inte sett den där verkliga väckelsen i samhälle och bland människor, Herre, som vi har längtat efter, Herre. Men det beror inte på dig, Herre. Det beror på oss, Herre. Ja, Jesus, vi vill omvända oss till dig, Herre. Jesus, vi har gått våra egna vägar. Vi har inte varit lyhörda. Vi har kommit in i ljumhet, många av oss, Herre. Herre, vi har inte varit där vi skulle vara. Vi har inte stått på våra vaktposter, Herre. Vi har inte stått på murarna, Herre, och bett för det här landet. Utan vi har suttit och haft det bra i vår egen bekvämlighet, Herre. Men tack, Herre, att detta kan få bli en möjlighet. Att du väcker upp folket i detta land. Herre, det kan bli en möjlighet för de troende och kristna i detta land att vakna upp i en väckelse, Herre. En ny väckelse, Herre. Så du kan komma till vår nation, till vårt land, Herre. Och att vi ska få se, Herre, vår konung och frälsare och vem han verkligen är. Vi ber om en helig Guds fruktan så att vi förstår, Herre, att vi har förhävt oss själva i många, många år, Herre. Och vi ber, Herre, detta vi läser om och dina vredeskålar och vredesdomen. Käre Gud, om det kommer människor som kommer att förneka dig, häda dig. Och de kommer inte att vilja omvända sig, Herre. Åh Gud, måtte inte ansvaret vila på oss, Herre. Jesus, att vi inte har gjort det vi borde ha gjort, Herre. Jesus, jag ber om en väckelse för oss. Jag ber om en väckelse för oss i den här församlingen i Linköping, Herre. Jag ber om en väckelse, Herre, bland ditt folk, Herre. Så att vi tar detta på allvar, Jesus. Så att vi förstår att vi har ett ansvar därför att tiden är nära och du kommer snart, Jesus. Åh Herre, tack för ditt ord som är levande och verksamt just nu i denna stund. Tack att du verkar i människors liv, Herre. Tack att du verkar i våra hjärtan. Mitt i all vår svaghet, Herre. För vi är svaga, men vi behöver dig, Jesus, i allt, Herre. Herre, i oss själva kan vi ju inte göra detta. Vi förmår inte, Herre. Men Herre, låt din helige ande komma än en gång av nåd. Herre, så som vi har läst om på Hebriderna, Herre. När du kom med väckelsen på ditt eget sätt. Och du ledde folket in i bön. När de insåg, Herre, vilka de var i dig. Att de var faktiskt ljumma. Och de var inte riktigt i rätt förhållande till dig. De stod inte i rätt förhållande. De såg det, Herre, när ljuset kom in i deras liv. Herre, du kan göra det än en gång. Låt din heliga ande bli utgjuten över ditt folk. Och väck oss till liv, Herre. Så att vi på nytt kan se detta, Herre. Så vi förstår vad vi har i våra liv som står emellan, som står i vägen. Så att vi kan bli helgade, renade genom lammets blod och på nytt få komma igen, Herre. Åh, vi ber, Herre, Styrk oss och bevara oss, Herre, i dessa tider, Herre. Och vi tackar dig för att det är du, Jesus. Det är inte oss det handlar om. Det är inte vi. Vi kan aldrig bli något i oss själva eller åstadkomma något av evighetsvärde. Det är bara du som kan, Jesus. Hjälp oss, Herre, att vi får kraft att ta ett steg tillbaka så att du får träda fram i våra liv. I Jesu namn jag ber. Amen. 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 Tack och lov. Tack och lov. Tack och lov. Varsågoda. Ja, min längtan är att få se detta i mitt eget liv. Att få uppleva det här i mitt eget liv. Jag har talat så till mig om detta med sann omvändelse. Jag har talat så till mitt hjärta om att dagen närmar sig och vi behöver vara redo. Du har hört det förr, men nu är det tid att vara redo. Och vi behöver komma in i den kallelse och den uppgift vi har fått av Gud som Guds folk. Inte för att vi är något i oss själva. Absolut inte. Vi är bara lerkärlet som Gud tar i sin hand och som han formar. Och som han gör vad han vill med. Han låter det ta den gestalt som han har bestämt. Och har lerkärlet brustit sönder. Har ditt kärl gått sönder. Så lägg dig i Guds hand. Och låt honom få forma dig om igen. Och göra dig till den skapelsen i honom. Som han hade tänkt. Redan före jordens grund var lagd. Var du tänkt. På. Och du fanns där i hans tankar och i hans planer. Gud välsigne dig. Och vill du, är du välkommen att höra av dig på vår hemsida. Gärna via telefon eller mail freechurch.se. Gud välsigne dig. Amen. Varsågoda.